Lundberg.
Hej, det här var Robert Laul på Sportbladet, Aftonbladet.
Tjena Robert, du sa det fel.
Det är bra, hur är det själv?
Klaga.
Ja. Du hade tid att svara på ett par frågor, ja.
Absolut.
Om du inte har något att dölja, varför har du inte ställt upp på Uppdrag granskningsreportage och svarat på deras frågor?
Ja, det har att göra med programmets karaktär och det manus som de skickade till mig och även det manus som de skickade till Östersunds fotbollsklubb som jag har läst och den mejlväxling och sms-växling de hade med mig, så tyckte jag helt enkelt inte att det är ett seriöst tillfälle att prata med en journalist, utan jag tycker att jag har en integritet och den vill jag behålla och jag svarar gärna på frågor från seriösa journalister.
Du skickade ut ett pressmeddelande under tisdagen där du skriver att Uppdrag granskningsreportage i grunden varit inriktat på att skada både fotbollsklubben och mig. Varför skulle Uppdrag granskning vilja göra det?
Ja, det ligger väl i sakens natur av att det påstår och påståenden som de gör och det de tror och tycker att de har den karaktären, så är det ganska så självklart att man starkt ifrågasätter syftet med ett sådant program.
Men bara så jag förstår det här då, du tror på fullt allvar då att de är helt inriktade på att skada just dig och fotbollsklubben?
Jag tror i inledningsskedet, som de också beskriver i programmet, att de har fått en väldig massa information ifrån Östersund och Jämtland. Läs Östersundsposten och Linda Hedenjung. Jag tror att de i sin enfald tror på de uppgifterna och vill göra ett program som då framställer och som framstår så som det har gjorts idag. Och det är ju väldigt enkelt att med enkla kontrollmekanismer se att allt det de egentligen påstår i programmet i huvudsak är ju felaktigt.
Samtidigt har ju Uppdrag granskning då gjort ett reportage som har fått genomslag i så gott som samtliga Sveriges övriga stora medier. Men du menar att allt ändå handlar om att skada dig personligen och ÖFK?
Ja, men det ligger ju i sakens natur att om du förmedlar och berättar uppgifter som är felaktiga, då gör ju du det med någon form av syfte. Varför ska du beskriva saker som inte är korrekta?
Personligen så tycker jag att det du säger låter som något en man som tar sig själv på alldeles för stort allvar skulle säga.
Ja, det kan du väl tycka och tänka, men jag tar inte mig själv på något större allvar än någon annan. Bara redovisar faktiska, påvisbara och kontrollerbara fakta i mitt pressmeddelande. Och det går ju knappast att säga emot.
Så
Det
du har
har ju
inte...
ingenting att göra med hur mycket jag tar mig själv på allvar, utan jag upplever att mitt pressmeddelande är väldigt kliniskt. Det är väldigt rakt och det är väldigt tydligt.
Så du har inte gjort något fel, menar du?
Ja, det är klart att jag inte har gjort något fel. Det är ju påvisbart att jag inte har gjort något fel i de här frågorna.
Du har inte gjort något fel i något av det som framkommer i Uppdrag granskning och den rapporteringen i övriga medier idag då?
Absolut inte. Övriga medier idag har ju tagit av nota det som Uppdrag granskning presenterar. Övriga medier, vad jag kan förstå, har inte gjort någon egen granskning och kontroll av de faktauppgifterna som Uppdrag granskning har gjort. Det är klart att jag inte har gjort något fel. Det framgår ju tydligt av mitt pressmeddelande vad som är fakta, och det går att kontrollera.
Varför skänkte du i egenskap av vd för Fältjägaren den här så kallade ölbaracken till ÖFK 2012?
Menar du modulrestaurangen Hörnsparken?
Just det.
Ja, därför att det var ett behov som Östersunds fotbollsklubb hade av att få säljytor, och för att kunna på det viset expandera sina möjligheter till intäkter.
Ser du några problem med att du var vd för det bolag som skänker den här restaurangen till en förening som du själv är ordförande för?
Absolut inte. Nej, det är det inte.
Hur delaktig var du?
Det är inga konstigheter heller att jag gör investeringar i spelartruppen i mina privata bolag, fastän jag är ordförande i Östersunds fotbollsklubb. Det finns inga problem med det.
Hur delaktig var du i att ÖFK, där du då var ordförande, senare redovisade att ni sålde den här ölbaracken / restaurangen för 3 gånger så mycket som den värderades till efter att du skänkt den från ditt företag till din klubb?
Ja, men det är en felaktig faktauppgift. Därför att du mixar ihop äpplen och päron. Det finns 2 stycken av sig oberoende värderingsintyg för restaurangen. Det ena är på 3,1 miljoner och den andra är på 3,4 miljoner. De är gjorda av 2 oberoende auktoriserade värderingsmän.
Vilka då?
Det första är Svensk Fastighetsförmedling och den andra, om jag minns rätt, är Svefa i Sundsvall. Och de kan du få från Östersundshem eller från Östersunds fotbollsklubb. De verifikaten. Det är alldeles tydligt. Det har aldrig funnits något värde. Det som du hänvisar till är förmodligen en tillverkningskostnad av modulbygget. Den har inte restaurangen sålts, vilket framgår av årsredovisningarna. Och den har tagits upp till ett värde i balansräkningen som är lägre än det värderade värdet.
Men varför skriver ni i era årsredovisning att den är såld?
Därför att i den tiden så var det avsikten att föreningen skulle sälja den. Men sen i den affären att sälja den, så i sista stund så sa föreningen nej, den ska inte säljas, utan vi behåller den, för att då får vi betala hyra och vi har inte kontroll på den, och vi vill för vår framtida intäktsgenerering behålla den. Och det bestämde sig föreningen för i sista stund. Och det är ingenting konstigt med det överhuvudtaget.
Men det måste väl ändå vara en uppenbar felaktighet att ni skriver att ni har sålt den?
Ja, det är ju naturligtvis en felaktighet i och med att den inte säljs. Men avsikten var ju att den skulle säljas, men affären bröt i sista stund. Och det sen påvisas ju och visas ju i årsredovisningarna därefter. Där den är upptagen till 3,1 miljoner och sen så skrivs den av i enlighet med de avskrivningsregler som föreligger.
Men har ni då inte i det läget när ni skriver er egen årsredovisning att ni har sålt den gjort någonting som på ett oriktigt sätt gör att ni räddar er elitlicens?
Nej, absolut inte. Absolut inte. Det är djupt beklagansvärt och något okunnigt om man det påstår. Därför att om du har 3,1 miljoner i balansräkningen som invärderade enligt reglerna, eller om du har 3 miljoner i kontanter överfört från resultaträkningen till eget kapital, så spelar det ingen roll. Det är samma redovisning, det är samma sak. Och det gör ju inte att elitlicensen påverkas någonting överhuvudtaget.
Hur ser du på att fotbollsförbundet då har svarat att det här är nya uppgifter de som de ser tycker är oroväckande och att de ska titta närmare på?
Ja, jag kan ju inte kommentera det som de inte har sagt till mig, men det du citerar, jag förutsätter att du citerar någon som har sagt någonting, så kan jag bara göra ett medskick att det finns ingenting att vara orolig för. Allting finns i skrift, allting finns på papper, och jag var ju också där i licensnämnden och förklarade det här och bland annat och skatteärenden vid ett tillfälle i en hearing för dem när vi hade en handlingsplan. Så att vi känner ingen oro och jag känner ingen oro, därför att alla papper är på plats och allting har gått i enlighet med regelboken.
Ja, fast du erkände ju nyss att det var oriktigt att ni i er årsredovisning har skrivit någonting ni inte har sålt. Så att det kan ju inte varit helt riktigt.
Ja, men det är väl då... Det var ju avsikten att den skulle säljas. Sen vet vi ju att det faktum skedde i sista stunden efter det att årsredovisningen antogs, det vill säga efter den 18 mars, så kom föreningen på. Och det rättar man ju då till i nästkommande årsredovisning, vilket är den kutym man gör.
Vem är ansvarig för att det brast i det då?
Ja, jag kan inte peka ut någon ansvarig, för det vet jag inte. Och det är ju ingenting fel som har skett, så det finns ju ingen ansvarig som har gjort något fel. Eftersom allt är rätt och det är tillrättat.
Men det blir ju en oriktig uppgift i årsredovisningen det året. Det måste du
ändå... Ja, men den rättas ju till. Annars skulle ju revisorerna göra en anmärkning i efterkommande årsredovisning, men det har inte skett. Det är för att man rättar till det.
Men det framgår inte i nästa att det är tillrättat.
Och det viktiga i sammanhanget, det är att inget fel är begått när det gäller modulbyggnaden och restaurangen Hörnsparken. Det har skett enligt regelverket. Det är ingen som på något vis luftsålt någonting. Det är ingen som har gjort någon felaktig värdering. Den är inte felaktigt införd i balansräkningen. Allt har gått helt rätt till.
Men vad är skillnaden, menar du, ifall det här hade varit en luftfaktura så att säga? Där man ena året i årsredovisningen skriver att den är såld och i nästa årsredovisning bara tar upp den som en tillgång utan att nämna något mer om det. Vad är skillnaden?
Men om den är såld, då tar du upp försäljningen. Försäljningen motsvarar ju då samma värde som du har i balansräkningen. Så det gör ju ingen skillnad.
Nej, men jag tänker på nästa års årsredovisning så kommer den ju bara med som en tillgång. Det nämns ju ingenting om att
den... Och det gjorde den ju innan då.
Men det nämns ju ingenting om att den inte blir såld. Ni kommenterar ju inte på det på något sätt. Det kan ju låta som en efterhandskonstruktion nu när ni kommer och säger det då. Är du med?
Nej, det kan man inte göra, därför att det finns ju inga verifikat. Om du säljer den så finns det ju verifikat på att du har sålt den. Och det ser ju och kontrollerar ju revisorerna. Det är ju därför de finns. Det finns inga sådana försäljningar. Det finns inga luftfaktureringar. Och det finns inga sådana påstådda transaktioner. Det är helt enkelt felaktigt.
Ja, jag hör vad du säger, men om ni i ena årsredovisningen skriver att ni har sålt den här grejen och sedan i nästa årsredovisning inte kommenterar att det blev visst ingen försäljning. Det
behöver man ju inte göra, eftersom den finns i anläggningsregistret och den finns ju. Det är ju i så fall att revisorn ska uppmärksamma det. Men den ligger ju i balansräkningen. Det är inga konstigheter med det. Restaurangen, den är skänkt. Den är invärderad. Den har hela tiden funnits ett värde. Den har skrivits av. Och den har till och med värderats högre än vad den är invärderad i balansräkningen.
Ja, men jag förstår det. Men varför kommenterar ni inte i den nästkommande årsredovisningen att det inte blev någon försäljning när ni har skrivit att det blev en försäljning året innan? Det är det jag inte förstår.
Därför att det var fullständigt naturligt i och med att den var upptagen i balansräkningen.
Och vi hade ingen anledning att kommentera det. Och revisorn hade ingen anledning att ha någon kommentar kring det heller.
Förstår du att det låter som en efterhandskonstruktion det ni säger nu?
Det gör det absolut inte. Det är ingen efterhandskonstruktion överhuvudtaget. Det är exakt det som inträffade och hände.
I din dator så hävdar Uppdrag granskning att de hittat en uppgift att du värderar den så kallade markaffären med Peab till 82 miljoner kronor, men att Östersundshem senare betalade då 127 miljoner kronor för den här affären. Vad har du för kommentar till den delen av UG?
Ja, den är ju om möjligt ännu enklare att förklara. Det jag bedömer och tror att de redovisar, vilket de nu kallar för någon topphemliga dokument eller någonting i programmet, de redovisar enligt min uppfattning, utan att helt veta, det är ett indikativt bud som jag ger i början av förhandlingen med att få köpa loss olika tillgångar från Peab. Det har inget som helst med att göra med den värdering och det slutpris som sen föreligger för den här affären. Det är det första budet som jag ger Peab. Det omsluter en del av de tillgångarna som vi sedermera förvärvar under sommaren 2014 för 127 miljoner. De 127 miljonerna är rätt pris. Och det förhandlades fram mellan mig och Peab. Min motpart heter Göran Linder. Och det förhandlades under en lång tid hur vi skulle ha det priset, hur vi skulle värdera det här och vilka övriga omständigheter som skulle gälla för det här förvärvet. Därutöver så värderade vi i slutet på 2014-2015 de här tillgångarna i förvärvet. Och de tillgångarna värderades till 131 miljoner. Mer än vad Östersundshem hade betalat. Det värderas av en av Sveriges mest ansedda, auktoriserade värderingsmän.
Men idag kallar ju nuvarande ordförande för Östersundshem det här för en katastrofaffär. Och ekonomerna menar att det här var ett överpris.
Vilka ekonomer menar det?
Östersundshems.
Att det var ett överpris. Men för det första så var de inte med här. Och det är ju helt uppenbart, solklart, att det var rätt pris. Eftersom den auktoriserade värderingsmannen, en av de mest ansedda i Sverige.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Skrev en värdering. Och det är en öppen handling. Den kan vi begära ut. Där vi värderar 231. Om nu, 5 år efter, någon påstår att det är en dålig affär. Eller vad de använder för uttryck.
Katastrofaffär.
Ja, men då kan, om du tittar på den där presskonferensen. Då kan du notera följande. Någonting som heter slakteriområdet. Påstår den ekonomichefen som du nu citerar ifrån. Att det ska byggas 800-900 lägenheter. Det ska byggas skolor, förskolor och kontor. 850 lägenheter med en snittstorlek om 65 kvadratmeter ger då 60 000 kvadrat. Han säger också att byggrätterna där värderas av dem själva till 1 000 kronor kvadraten, vilket är oerhört lågt. Det är 60 miljoner. Därutöver ska du lägga till kontor, skolor och andra ytor. Cirka 20 000 kvadrat. De är oftast högre värderade, men säg 1000 kronor kvadraten. Det är 80 miljoner för bara slakteriområdet som de själva säger att det är värt. Och det är ett litet område och en del av det jag förvärvade. Det är bara värt 80 miljoner enligt dem själva i samma presskonferens som du själv citerar nu ifrån.
Ja, men där säger ju då Lars-Erik Larsson Frängen, ekonomichef på Östersundshem, att jag kan säga att 80% av köpeskillingen har fått skrivas ner. Vi har inte kunnat utveckla bostadsproduktion i det här området utifrån prissättningen på marken.
Men det gör de ju inte, för koncernövervärde som det kallas, det är den köpeskillingen som vi redovisade som. De skriver ju inte ner det, för 80% av 127 miljoner. Det är alltså närmare 90 miljoner. Men det, så redovisas ju inte deras nedskrivningar. Och det korrelerar ju inte med det de beskriver att bara slakteriområdet är värt enligt deras egna beskrivningar. Det de däremot beskriver i den här presskonferensen, det är att de skriver ner nya förvaltningsfastigheter med 142 miljoner. Det är alltså nyproduktion där de inte har lyckats att bygga till rätt pris, vilket de också beskriver. Att det är för dyrt att bygga Östersund och därför har de blivit fördyrade, de här nyproduktionerna. Det är vad de påstår.
Men,
de har inget belägg för att säga att markaffären har felbetalt 2014. Därför att värderingen visar att den var helt rättbetald. Och utan mark så skulle inte en enda kvadratmeter vara byggd. Och det är den bästa markaffär
Östersundshem
har gjort.
Bosse Svensson, kommunalrådet, säger ju nu att kommunen vill ha tillbaka de här pengarna, alltså de 45 miljonerna mellan den här enligt UG då din egna bedömning som fanns i din dator och vad Östersundshem sedan betalade. Hur ser du på det?
Ja, det faller ju på sin egen rimlighet, eftersom det budet, det indikativa budet som var första budet i en förhandling, är ju ingen värdering. Det budet gavs och sen hade vi en lång förhandling. Det slutade i att vi fick andra tillgångar med samt att vi betalade 127 miljoner. Fast det var värt 131 vid givet tillfälle. Om Bosse Svensson vill ha några pengar av Peab så är ju det upp till han. Det kan inte jag svara för, men det låter ju onekligen i sammanhanget ytterst märkligt. Och han har ju inte heller någon kunskap avseende den här affären.
Pia på Östersundshem kom ju här nu en nyhet på Östersundsposten. De vill ha totalt 19 miljoner kronor i skadestånd av dig och personen som i media omskrivs som Pia-mannen och personen som i media omskrivs som Sollefteå-företagaren. Hur ställer du dig till det skadeståndskravet?
Ja, jag kan konstatera precis som jag har sagt hela tiden sen åklagaren ville ta det här till rättegång, att den här rättegången handlar om arbetet är utfört eller inte. Åklagaren påstår att det är inget arbete utfört. Jag och vi påstår, vilket vi gör i inlaga, att arbetet är utfört. Och det påvisas även i tilläggsprotokoll 2 till förundersökningen, som är en partsinlaga från åklagaren. Vi säger att vi ska påvisa, fastän det är han som har bevisbördan, att arbete är utfört. Arbete är utfört. Det vet alla som har varit på området och som är inblandade i de här frågorna. Och därför, och med anledning av det, så känner jag att jag kommer att bli frikänd.
Du motsätter dig det här skadeståndskravet på 19 miljoner?
Ja, men det blir i sakens natur sådant att om arbetena är utförda så har det inte skett någonting som åklagaren påstår är luftfakturering. Och då ska det inte utgå något skadestånd till någon, därför att arbetena är utförda. det är ganska enkelt.
Har du då medverkat till att skicka osanna fakturor, eller till att osanna fakturor har skickats, så kallade luftfakturor, till den i media omnämnde Sollefteå-företagaren för att öka ÖFK-ägda driftarens intäkter 2013?
Ja, det kommenterar jag ju precis som jag har kommenterat hela tiden, eftersom jag inte ska kommentera den kommande rättegången med annat än att alla arbeten är utförda. I såväl arbetena gjorda för FFAB eller för PAB eller åt Nordic Moving via driftare. Alla arbetena är utförda. Och det vet de inblandade.
Har du då som Uppdrag granskning beskriver det medverket i ett brottsupplägg där Sollefteå-företagaren skickar en blufffaktura till PAB som godkänts av den i media omnämnde PAB-mannen, varpå denne fakturerar i sin tur då det kommunala bolaget Östersundshem som betalar räkningen till PAB och pengarna sen går vidare till Sollefteå-företagaren som sen sponsrar ÖFK?
Ja, det är exakt samma kommentar som du fick på mig på de två tidigare frågeställningarna. Arbeten är utförda och i och med att arbeten är utförda så är det riktiga och korrekta fakturer som har skickats på utfört arbete.
I ett polisförhör så erkände du ju bedrägeri i syfte att få medel till ÖFK, rapporteras det ju i det här Uppdrag granskning inslaget. Varför gjorde du det erkännandet?
Ja, för det första, i juridisk mening så är det inget erkännande, och det har jag också kommenterat tidigare, att jag kommer inte att kommentera omständigheterna utan det kommer jag att beskriva i kommande rättegång.
Varför tog du tillbaka erkännandet då? För det gjorde du ju sen.
På samma sätt där, därför att jag kommer att kommentera det i kommande rättegång. Men arbetena är utförda precis i enlighet med de fakturer som är utställda.
Hur ser du på den ekonomiska brottslighet som du ska upp i rätten anklagad för?
Ja, jag ser på den precis som det jag har kommenterat. Att arbetena är utförda, så det kan inte föreligga någon ekonomisk brottslighet.
Mot bakgrund av det som framkommer i Uppdrag granskning och misstankarna som finns mot dig som ska prövas i rätten, anser du att Östersunds FK idag förtjänar sin allsvenska plats?
Ja, självklart. Uppdrag granskning har ju inte presenterat någon som helst fakta i någon av de här delarna som för övrigt inte är kända eller som framgår i förundersökningen. Uppdrag granskning har ju inte tillfört någon ytterligare fakta utan bara delgivit felaktig fakta i den här redovisningen som de gör. Och Östersunds fotbollsklubb är inte anklagade för någonting.
Den resa som Östersunds FK har gjort och där ni är idag då, mitt i den största ekobrottshärva som en allsvensk klubb någonsin har befunnit sig i, har det varit värt det tycker du?
Ja, absolut har det varit värt varenda insats och varenda del jag har gjort i mitt värv i ÖFK. Det är ju alldeles självklart att det är det. Och det grundas ju naturligtvis på att det finns inget brottsligt eftersom arbetena är utförda.
När Östersundsposten granskade markaffären tillbaka i 2014 där, så skrev du brev till ägaren om att de skulle offentligt be om ursäkt för sin rapportering. Tycker du med facit i hand att det är du som bör be reporten Linda Hedenjung om ursäkt idag?
Absolut inte. Jag förväntar mig en ursäkt av dem fortfarande. Därför att precis som jag påvisade i många av de insändarna som du refererar till, så påvisar jag ju det orimliga i deras påståenden då, som jag gör nu och som har varit hela tiden. De gick fram med en anonym, icke-auktoriserad värderingsperson. Där de presenterade en anonym värdering som de la ut i tidningarna som låg kring 80-90 miljoner. Den är ju helt irrelevant och inte värd ett dugg. Därför att det finns en korrekt och riktig värdering av en auktoriserad riktig värderingsman på högre än värdet som betalades. Så att jag står för varenda ord jag skrev och varenda ord jag sa, och det är absolut så att om det är någon som ska förvänta sig en ursäkt i det här fallet, så är det bara jag.
Finns det något du ångrar?
I det här frågeställningarna?
Ja, i den här historien så att säga.
Nej, det finns det inte. Inte någonting. Inget fel har begåtts. Inget fel i det som har framkommit i det som nu Uppdrag granskning kallar för granskning. Det är påvisat redan både via mig och via Östersunds fotbollsklubb. Alla de felaktigheter som Uppdrag granskning har haft i manus och nu också i programmet. Och det går för alla intresserade medier att kontrollera.
Vilken är din roll i ÖFK idag?
Nej, jag har ingen roll i ÖFK annat än att jag stödjer huvudtränaren, spelare och ledare när de har funderingar och frågor.
Du använder deras mejl fortfarande?
Vad sa du?
Du använder deras mejl fortfarande?
Ja, det hoppas jag.
Ja, men du har kvar mejladressen tänker jag. Så det var det jag menar, om du har någon roll i ÖFK idag.
Ja, precis som den jag beskriver. Ibland så ringer de. Ibland så skickar de mejl. Det kan vara olika frågor. Jag är också tillgänglig om den operativa ledningen Östersunds fotbollsklubb vill fråga någonting.
Ska man kalla det för ett bollplank? Det tror jag har läst någonstans att du kallar det.
Ja, jag vet inte vad man ska kalla det för. Om det är bollplank är jag också far. Jag har ju två söner i klubben. Så att jag är både far och bollplank, om man vill kalla det för det viset.
Tycker du att det är lämpligt att vara bollplank med tanke på hur situationen du befinner dig i?
Ja, det tycker jag absolut att det är. Det är självklart att det är lämpligt. Och det har jag också kommunicerat ut när jag tog time out i april. Så det är väl självklart att det är lämpligt.
Hur ser du på din framtid?
Ja, ja, det var faktiskt... Det var en överraskande fråga.
Okej.
Ja, den var lite överrumpande. Med all respekt så har jag inte funderat över min framtid så mycket, utan jag håller på att förbereda mig tillsammans med duktiga människor för den rättegång som börjar här under våren. Och jag ska ju klara av den och sen så får jag se vad jag ska göra. Jag har faktiskt inte reflekterat så mycket. Jag lever i dagen, försöker finnas till för mina barn, mina tre söner. Och det är det viktigaste för mig just nu.
Och till sist då, hur ser du på ÖFKs framtid?
Ja, den är ju väldigt ljus. Den är fantastisk. Vi klarade ju av, enligt mig då, men jag är ju partisk. Vi klarade ju av omställningen ifrån att tappa 5-6 väldigt inflytelserika, duktiga fotbollsspelare. Vi tappade vår huvudtränare och 4 stycken ledare. Vi klarade av under säsong att ersätta dem med ny manager, nya ledare, nya spelare. Jag tycker den prestationen är fantastisk. Och jag ser fram emot att följa Östersunds fotbollsklubb mot att ta hem SM-guldet till Östersund och Jämtarna.
Är det något du vill tillägga som du tycker att du inte har fått sagt?
Ja, det finns massor och åter massor med saker att säga. Men det viktigaste i de här frågeställningarna tycker jag är att den kritiskt granskande journalistiken också källgranskar och kritiskt granskar uppgifterna inte bara blir partsinlaga åt någonting som uppenbart påvisas är felaktiga uppgifter. Det ställer jag min tilltro till journalistiken.
Då tackar jag för att du tog dig tid och svarade på alla frågor jag hade.
Tack så mycket, Robert.
Ja, ha det så bra.
Ha det bra själv. Tack,
hej.